det ord du lagt mitt hjärta för den här dagen. Att du kommer att öppna våra hjärtan och att du leder mig att jag får ge ett ord från ditt hjärta den här dagen. Tack Jesus. Amen. Jag har inför den här söndagen så har jag haft ett kanske lite udda bibelpassage på mitt hjärta. Liksom ganska långt i förväg, så någonstans i bakhuvudet har jag haft en bibelberättelse i bakhuvudet. Men jag har inte riktigt vetat hur jag ska göra en predikan av det. Men i veckan här så, nu kan jag ändå stå här och känna mig ganska trygg att jo, men jag tror att det blir en predikan av det. Och det är från första Samuels boken, slutet av kapitel 15 och början av kapitel 16. Och ett möte som profeten Samuel har med Gud. Men innan vi läser det så behöver jag ge en lite bakgrund. Profeten Samuel, en av de stora profeterna i Gamla testamentet. Han föds som ett svar på bön. Hans mamma hette Hanna. Och hennes stora sorg i livet var att hon inte hade fått några barn. Det här tyngde henne, grämde henne så. Och en dag så går hon till templet och ber till Gud att han ska ge henne en son. Och hon är på knä, hon gråter, det står att prästen trodde att hon var berusad för att hon var liksom så tagen av sin bön. Och så förklarar hon att nej, det är inte på det sättet, jag ber till Gud. Och då kommer prästen Eli fram och säger: Israels Gud må ge dig det du har bett om. Och vet inte vad det är hon har bett om. Och ett år senare så föds Samuel. Till saken hör att Hanna sa så här i sin bön till Gud, så sa hon: Gud, om du ger mig en son, då ska han tillhöra dig med hela sitt liv. Då ska jag ge honom tillbaka till dig. Ett år senare föds Samuel. Och när han har blivit avvand, fortfarande en liten pojke, så tar hon med pojken tillbaka till templet, tillbaka till prästen Eli och säger: här är pojken som jag bad om när du sa Herren Israels Gud må ge dig vad du har bett om. Och hon lämnar pojken där i templet hos prästen Eli. Vi kan tycka att det vad vi vill om det, men så var det. Och han får växa upp i templet vid prästen Elis fötter som hans lärjunge där i templet. Och åren går, men ganska snart när Samuel fortfarande är en ung pojke så får han en dag höra Gud tala till honom. Han hör en fysisk hörbar röst som kallar på honom: Samuel, Samuel. Och Samuel tror att det är prästen Eli som ropar på honom, men Eli förstår att det är Gud, så han instruerar honom att nästa gång du hör den här rösten så ska du svara: tala Herre, din tjänare hör. Och resten är historia, får man nästan säga. Samuel får redan där ta emot ett viktigt profetiskt ord till folket och till Eli. Och blir från den dagen en viktig profet i Israels land. Och man skulle verkligen kunna säga att vägen är utstakad för Samuel. Utvald att känna Gud innan han ens var befruktad. Innan han ens var till i sin moders liv, så var det redan uttalat att han skulle tillhöra Herren. Och redan innan han ens är tonåring, man vet inte exakt hur gammal Samuel var, men han var troligtvis ganska ung när Gud började använda honom som en profet som hörde Guds hörbara röst och fick vara betydelsefull på många sätt. Men det som kanske var hans allra viktigaste uppgift, det största uppdraget Samuel fick när han hade blivit lite äldre, så fick han till uppgift att utse insätta Israels första kung och genom att smörja den personen med olja till kung. Israels folk ville gärna ha en kung. Samuel var emot den idén, tyckte: vi har ju Gud, varför ska vi ha en kung? Men Gud sa till Samuel att om folket vill ha en kung så låt dem få en kung. Och Gud leder Samuel att smörja Saul till kung. En ung man som var, det står att han var stor och reslig, huvudet längre än alla andra. Och Gud visar Samuel att han där, han ska du smörja till kung. Och det gör Samuel. Men det blir inte som Samuel har tänkt. Det blir inte som någon har tänkt. Saul är olydig mot Gud. Han följer inte de instruktioner som Gud ger honom via Samuel. Han lyssnar inte. Han hittar på sina egna lösningar. Och det här visar sig ett par gånger, att Sauls hjärta är inte rätt inför Gud. Och det kommer till en punkt där Gud bestämmer att jag litar inte på Saul längre. Och jag ska ta ifrån honom kungaämbetet och ge det till någon annan. Och Samuel får uppdraget att leverera det här ordet till Saul, att Gud tar ifrån dig kungaämbetet och ger det till någon annan. På grund av hans upprepade olydnad. Och det är förstås ett enormt misslyckande för Saul. Folket hade bett om en kung och man hade trott att nu äntligen, nu har vi fått en kung och han är stor och han är stark och det här kommer bli så bra. Och så blir det bara pannkaka av alltihop. Det är ett misslyckande såklart för Saul, men det är också ett nederlag, en besvikelse för Samuel. Som ju var den som hade pekat ut Saul, som var den som hade smort honom med olja och sagt det här är vår kung. Det här är den Gud har utvalt. Och det står att Samuel sörjer. Det står att han sörjer hur det gick för Saul. Detta var ju det stora uppdrag som Gud hade gett honom. Hela hans liv hade gått ut på det här. Och så slutade det på ett helt annat sätt än vad han hade trott och hoppats. Och det är här vi kommer in i berättelsen. Saul har kraschat. Samuel sörjer. Hur kunde det bli så här? Det som jag har hoppats och trott, det som jag har lagt ner hela mitt liv för, blev ingenting. Han är på en plats av sorg och besvikelse och förvirring. Och här kommer vi in i berättelsen där Gud kommer Samuel till mötes. Sista versen i kapitel 15, alltså vers 35, och sen första versen i kapitel 16, står det så här. Samuel vill inte se Saul mer så länge han levde, för Samuel sörjde över Saul. Och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. Herren sa till Samuel, hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har förkastat honom som kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag ska sända dig till Betlehem Ishai, för jag har utsett en av hans söner åt mig till kung. Hur länge tänker du sörja? Fyll ditt horn med olja. Det är vad Gud säger till Samuel. Hur länge tänker du sörja? Fyll ditt horn med olja. Och när jag hade ju haft det här, liksom den här berättelsen i bakhuvudet. Jag visste inte exakt hur det stod, men jag visste att det finns ett tillfälle när Gud kommer till Samuel när han är på botten. Och när jag fick fram det här bibelordet då, läste de orden, så grep de tag i mig och jag kände att jag tror att det här kan få vara ett ord till några av oss som är här, men också kanske till någon som lyssnar på det här i efterhand. Hur länge tänker du sörja? Fyll ditt horn med olja. För ibland blir det inte saker som vi har tänkt. Ibland blir det inte saker som vi hade hoppats i livet. Det här året 2020 är ju ett år där det väldigt lite blev som vi hade tänkt och trott. Vissa av oss har förlorat någon vi älskar. Andra har förlorat sitt jobb. Någon blev kanske utan sommarjobb. För någon blev inte examen som man hade tänkt och sett fram emot. Den där resan blev inte av. Nyhem blev inställt. I församlingen blev inte heller våren och sommaren som vi hade tänkt. Och vi har inte kunnat samlas som vi är vana vid. Och för många av oss har det varit svårt om man har saknat gemenskapen. Andra kanske lever med en mer allmän känsla. Det behöver inte ha med corona att göra. En mer allmän känsla av att livet blev inte som jag har inte blivit riktigt som jag hade tänkt. Drömmar och framtidsplaner som inte blivit av än. Och ord och löften från Gud som inte har slagit in än. Kanske en känsla av att jag trodde jag skulle ha kommit längre vid den här punkten än vad jag har gjort. När saker inte blir som vi har tänkt så är det ju naturligt att känna ett visst mått av besvikelse. Och det är inget konstigt att man kan känna det. Och det är en del av livet. Att saker inte alltid blir som vi har velat och vi kan känna besvikelse. Men det där är också en plats. Platsen av besvikelse är en plats som är lätt att göra sig hemmastad på. Det är en plats där det är lätt att bli kvar och slå läger. Och det är lätt att vi fastnar där och inte kommer vidare på en plats av sorg och besvikelse, grubblerier och självömkan. Och det är där Samuel sitter när vi hittar honom. Jag tror att Samuel känner besvikelse. Och jag tror att Samuel tycker synd om sig själv. Jag har inte gjort något fel. Jag har ju bara gjort det som Gud visade mig att jag skulle göra. Jag har varit lydig. Jag har gjort det Gud visade mig och ändå blev det inte rätt. Ändå blev det inte bra. Jag tror att Samuel grubblar över hur kunde det gå så här. Jag upplevde ju att Gud sa att jag skulle smörja Saul till kung. Hade Gud fel? Eller var det här Guds plan hela tiden? Eller hörde jag fel? Jag som var så säker. Jag tror att det fanns anledning att grubbla över hur och varför. Men när Gud kommer Saul till mötes så verkar det inte som att Gud är så intresserad av att reda ut de här frågorna. Han är inte så intresserad av att reda ut de teologiska problemen som finns i den här berättelsen. Utan istället så är Guds fokus på liksom framåt och vidare. Hur länge tänker du sörja Saul? Fyll ditt horn med olja. Älskade Samuel, hur länge tänker du sitta här i din besvikelse? Säg bara till så kan jag komma tillbaka senare, men hur länge? Lite så, nästan andemeningen i det. Se till när du är redo att gå vidare, så är jag redo. Fyll ditt horn med olja, säger Gud till Samuel. Olja är ju i Bibeln en symbol för den heliga ande. Och jag tror att det finns inget bättre botemedel mot besvikelse och frustration och självömkan än den heliga ande. Den heliga ande ger glädje, den heliga ande ger kraft, den heliga ande ger ny vision och riktning för våra liv. Han fyller våra liv med mening. Den heliga ande skiftar vårt fokus från oss själva till att leva för andra. Den heliga ande kopplar vårt hjärta med Guds hjärta och för oss in i en djupare relation med Jesus. Hur våra liv än ser ut, vem vi än är, så kan vi alla skriva under på att vi behöver mer av den heliga ande. Vi behöver alltid mer av den heliga ande. Vi får komma ihåg i det här att Samuel var ju verkligen en profet. Han var ju inte bara en profet, han var liksom profeten. Som hörde Guds hörbara röst, som hade ett starkt, djupt liv med Gud. Och ändå när han sitter där så är Guds hälsning också till Samuel att Samuel, vet vad jag tror du behöver? Jag tror du behöver mer av den heliga ande. Även Samuel. Jag tror att Gud bjuder oss att få bli fyllda på nytt av den heliga ande idag. Att få ta emot på nytt av den heliga ande den här dagen. Och det är ingenting som ibland tänker vi att det är en engångsgrej. Någonting som vi ska bocka av i vårt kristna liv och klarat av. Att jo, men jag har blivit fylld av den heliga ande. Check på den. Men det är inte så. Jesus beskriver den heliga ande som strömmar av levande vatten som strömmar fram i vårt inre i ett ständigt flöde. Om vi läser apostlagärningarna så ser vi hur lärjungarna fylls av den heliga ande gång på gång. Första gången i den övre salen, men sen flera gånger om så blir de uppfyllda av den heliga ande. Det är tänkt att vara ett pågående flöde i våra liv. Fyll ditt horn med olja, säger Gud till Samuel. Och det tycker jag också är intressant i det här att Gud faktiskt bjuder in Samuel att vara aktiv. Fyll ditt horn med olja. Ibland tänker vi att det här med den heliga ande, men han kommer väl när tiden är inne på något sätt. Men att det finns någonting för oss att få vara aktiva, att få öppna oss, att få göra oss tillgängliga, att få placera oss på den platsen där hans flod rinner fram. Psalm 81:11 säger så här: jag är Herren din Gud som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så att jag kan fylla den. Öppna din mun helt så att jag kan fylla den. Det finns en roll som vi har att få öppna oss, att få öppna vår mun, att få göra oss tillgängliga för det Gud vill göra. Jag tror att ibland så kan vårt liv med Gud kännas som den här plastpåsen. Jag ska visa vad jag menar. Vi hör en bra predikan eller är på ett gott möte, en konferens och blir fyllda, men märker ganska snart att det läcker. Att det där som vi upplever och blir uppfyllda av, det går inte att konservera och leva på för evigt, utan påsen har hål i botten och läcker. Och därför tror jag att vi behöver plantera oss i det här flödet. Att vi behöver få vara under de här strömmarna av levande vatten hela tiden. Att få leva i ett ständigt flöde från den helige ande. Och här tror jag att församlingen är så viktig för oss idag. Speciellt i den här tiden. Att få vara planterad i en församling. Att få vara omgiven av en gemenskap av människor som ber med oss och för oss. Som tror på oss, som ber och stöttar. Vi behöver få finnas i en miljö av tillbedjan. Vi behöver få finnas i en miljö där vi får ta emot undervisning. Psalm 92, vers 13-16 säger så här. Vi läste ju början av psalm 92, inledningen av gudstjänsten. Men nu läser vi från vers 13. De rättfärdiga grönskar som palmer. De växer som cedrar på Libanon, planterade i Herrens hus, grönskande på vår Guds förgårdar. Även vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar för att förkunna att Herren, min klippa, är rättfärdig. Ingen orätt finns i honom. Och just det här att de är planterade i Herrens hus. Det finns någonting med att vara planterad. Att få vara, plantera sitt liv på en plats där hans ström flyter fram. Och jag tror att det är så viktigt idag. I den här tiden så har ju utbudet av gudstjänster på YouTube och Facebook har ju exploderat. Och man kan vara liksom i Stockholm klockan 10 och så kan man vara i Malmö klockan 11 och så kan man vara i Skellefteå klockan 12 och så vidare. Och gå på de här olika gudstjänsterna och sen kan man vara i Los Angeles på eftermiddagen. Det är ju underbart. Det är fantastiskt. Och jag tror verkligen det finns något gott i att få hämta inspiration från andra platser. Men det är också lätt att vi hamnar i ett mönster där vi plockar russin ur kakan. Och jag tror inte att de här olika, det här smörgåsbordet tror jag inte kan ersätta att få vara planterad i en flock. I en gemenskap som följer Jesus tillsammans. Jag tror inte att det kan ersätta den lokala församlingen. Jag tror inte det. Så jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att plantera ditt liv där floden rinner fram. Plantera ditt liv i en gemenskap som älskar Jesus. I en gemenskap som tillber, som läser Guds ord. Och plantera dig i din församling. Och i den här tiden tror jag att det krävs lite mer av oss än vi är vana vid. För att verkligen hålla oss planterade. Okej, det sista jag vill säga också. Eller bland de sista sakerna jag vill säga i alla fall. Igen, fyll ditt horn med olja, säger Gud till Samuel. Hornet var ett arbetsredskap för Samuel. Det här handlar inte bara om att få bli fylld av den helige ande, utan hornet symboliserar Samuels uppgift, Samuels tjänst. Det var där han hade smörjelseoljan som han hade när han smorde Saul till kung. När han hade smort olika människor. Det var profetens arbetsredskap. Det Gud säger till Samuel är, sitt inte här då. Och grubbla mer, utan res dig upp, ta emot det jag vill ge och jag har en uppgift för dig. Jag har en plats för dig. Jag har ett nytt uppdrag. En ny plan. Det är få saker som är så bra och nyttigt för oss, tror jag, som att ha en uppgift. Att få vara med och göra skillnad, men också att faktiskt ha någonting annat att tänka på än bara mig och mitt eget. Någonting att engagera oss i och fokusera på som är viktigt. Ibland så tror jag vi väntar på den där stora kallelsen med stort K. Att den ska dyka upp. Det där som jag var född för att göra. Och det är bra. Jag tror att Gud har det för oss var och en. Men jag tror också att det bästa vi kan göra under tiden är att göra någonting. Hitta en uppgift som passar dig. Var med och tjäna. Var med och bygg. Det är bra för oss. Det är nyttigt för oss. Kom i rörelse så att Gud kan leda dig. Du har en uppgift. Du har en plats. Du har ett lopp att springa. Förra söndagen talade Sara om att vi är en kropp. Att vi är Kristi kropp som hör ihop och behöver varandra. Och att alla har en uppgift. Så fyll ditt horn med olja. Jag har en uppgift för dig. Och det tror jag gäller oss var och en. Okej, så hur länge tänker du sörja? Fyll ditt horn med olja. Jag tror att det finns en inbjudan för oss idag att få ta emot av den helige ande på nytt. Kanske att det var ett tag sedan som du verkligen fick uppleva liksom Guds strömmar av levande vatten. Jag tror att han har det för dig idag. Jag tror det finns en inbjudan här att få än en gång fatta ett beslut om att jag vill verkligen plantera mitt liv på ett sätt så att det inte bara rinner ut igen, utan att jag får vara i det här flödet. och att få hitta en uppgift. Och jag tror att det gäller oss alla, men jag tror att det särskilt gäller de av oss som kan känna igen oss i det här att jag har fastnat på en plats. Kanske av besvikelse, kanske av frustration, kanske av självömkan, kanske av synder som ligger i det förgångna som jag diskvalificerar mig själv med. Det finns en tid att sörja, men det finns också en tid att resa sig. Och till några av oss tror jag att Herrens hälsning den här förmiddagen är: hur länge tänker du sörja? Fyll ditt horn med olja. Jag vill fylla ditt liv. Jag har en uppgift för dig. Paulus skriver så här i Filipperbrevet 3. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Jesus Kristus. För Samuels del så innebar det att resa sig från sin plats där han satt i besvikelse och grubblerier. Och istället gå bort till betlehemiten Isais hus och smörja en av hans söner till kung. Samuel gjorde detta, och när han kom dit så upplevde han igen att Gud talade till honom. Och han kunde kanske den här gången tänkt att men det gick ingen bra sist. Hur ska jag kunna lita på den här gången att det blir bra? Men det han upplevde var att han skulle smörja den minsta brorsan till kung. En pojke som hette David. Som ju blev kung David, som vi känner till som den kanske främste kungen i Israels historia. Och jag tycker det är så starkt att på andra sidan Samuels besvikelse väntade det som var ännu större, det som var ännu bättre, det som han hade väntat på hela sitt liv. Men för att kunna komma dit var han tvungen att resa sig, lämna sin besvikelse bakom sig och våga tro en gång till, våga gå en gång till. Amen. Så låt oss få göra det. Låtsasteamet kan komma fram. Herre, tack för att vi får ta till oss av det ordet som du gav till Samuel en gång för länge sedan, Herre, att du vill att du sträcker ut din hand till oss också, att vi får ta den, att vi får lämna saker som hänt bakom oss som kanske hållit oss tillbaka, att vi får våga tro igen, våga gå igen, våga förtrösta igen, Herre. Tack att du vill komma och fylla med din ande på nytt. Tack att du vill komma och ge uppgifter och uppdrag på nytt. Jag tackar att ingen av oss är diskvalificerad från att vara med i det som du vill göra i den här tiden. Tack Jesus för din godhet, för din nåd. Jesu namn. Kom helig ande. Vi behöver mer av dig. Vi längtar efter att få leva i det flödet där din flod rinner fram. Tack Jesus. Kom och fyll oss på nytt. Tack Jesus.
Min själ längtar efter dig. ljuvliga du vår Gud, längtar efter mig. Du är nära, mitt hjärta det tillhör dig.
Fortsätter sjunga, ett har jag begärt. En gång till.
Ett har jag begärt, att få bo i Herrens hus. Leva med dig Gud, du är mitt hem. Du är mitt hem.
Ja, du är.
Ett har jag begärt, att få bo.
Jesus sa så här till sina lärjungar innan han for upp till himlen. Lämna inte Jerusalem, utan stanna kvar och vänta på det som Fadern ska ge er, den helige Ande. Jag har talat om idag, och jag tror verkligen att han vill ge oss sin ande den här dagen, att vi kan få bli fyllda på nytt, kanske att några av oss kan känna igen oss i den här bilden av påsen som läcker och att det känns torrt, men att vi ska bli fyllda på nytt den här dagen. Och det finns någonting i det här som Jesus säger, att vänta. Stanna upp en litet ögonblick och låt mig få fylla dig. Lärjungarna fick vänta ett par dagar, det ska vi inte göra nu, men vi ska ta en liten stund och stanna upp och vänta och låta honom få göra det han vill. Om du vill vara med i det, så var med i ditt hjärta. Jag vill be en bön tillsammans med oss att han ska få komma och göra det han vill och komma och fylla dig och mig med sin ande, med sitt levande vatten. Så du kan bara sitta där du är och öppna ditt hjärta för honom. Helig ande, här är vi. Vi längtar efter mer av dig. Vi längtar efter att få vara på den platsen där ditt levande vatten strömmar. Det ska få strömma i vårt innersta än en gång och ännu mer, Herre. Du vet om av oss som känner oss torra och törstiga. Helige ande, kom och Låt ditt vatten bubbla upp inom oss än en gång. Helige Ande, kom och fyll oss på nytt. Vi behöver dig. Vi törstar efter dig. Jag ber för den som verkligen längtar efter ett möte med dig den här dagen. Jag ber att du kommer just nu, Helige Ande, och fyller på med din kraft, med din frid och med din ande just nu. Tack Jesus.
Jag stannar upp en stund med dig och låter dig förvandla mig. Jag öppnar upp på nytt mitt hjärta för dig. Jag stannar upp en stund med dig och låter dig förvandla mig. Jag öppnar upp på nytt mitt hjärta, Gud, till att bli mer lik dig, till att bli mer lik dig. Låt din vilja ske. Jag stannar upp på nytt med dig. Jag låter dig förvandla mig. Jag vill se som du ser. Jag vill ge det du ger. Jesus Kristus,